God morgon, församling. Idag ska jag predika från Lukas kapitel 8. Så om du har en bibel så bläddra gärna fram den här berättelsen om två helanden. Det här är en så här, min absoluta favorittext att predika. Så den här texten har jag återkommit till många gånger för att den är så bra. Innehåller så mycket och fina saker. Medan ni letar efter bibeltexten så tänkte jag bara säga något om liksom Bibeln. Det är ju sådana här berättelser när Jesus gör saker och så är det olika sorters personer inblandade. Då fungerar de ofta som att man känner igen sig i vissa saker. Till exempel att man kanske känner igen sig i den situationen som en utsatt person har och så får man upprättelse. Eller att man känner igen sig i att man kanske har behandlat folk illa och borde bättra sig. Ibland kan det vara så att man helt plötsligt får en ny, liksom man har läst samma text många gånger, men så känner man i sitt hjärta eller att Gud på något sätt lyser på någonting i texten eller i berättelsen. Det där, Christian, vill jag lära dig idag. Så funkar det ofta med Bibeln. Vi känner igen oss. Och därför tror jag att man kan aldrig riktigt veta vad man kommer att känna igen sig i. Men idag tror jag att vi är säkert på kommer känna igen oss i olika saker. Och när du gör det, ta till dig. För då är det Gud som jobbar med dig. Och försöker visa dig någonting så att du kan växa i ditt lärjungaskap. Man är liksom aldrig färdig med att växa i sitt lärjungaskap. Ja, här har vi i alla fall Jairus till höger om Jesus. Så här såg han ut. Det var fascinerande. Han var en person. Eller vi kan göra så här, vi läser första verserna. Lukas kapitel 8 och vers 40. När Jesus kom tillbaka, och var kom han tillbaka från förresten? Jo, han har precis varit på andra sidan sjön. Han bodde ju i Kapernaum. Och han har varit på andra sidan sjön. Kapernaum låg liksom vid en sjö, i en Genesarets sjö. Och så har han åkt över till andra sidan. Och där har han gjort en massa grejer. Helat och befriat en person. Och sen, folket som bodde där, de tyckte inte om det, konstigt nog. De uppskattade inte vad Jesus gjorde, så de bad han faktiskt att lämna. De tog inte emot det helande som Jesus gjorde. Så de bad, nej, vi vill att du lämnar oss, Jesus. Ja, okej, så Jesus och så åkte han tillbaka hem till Kapernaum. Man tror i alla fall att han kommer tillbaka till sin hemstad Kapernaum. När Jesus kom tillbaka välkomnade folket honom, eftersom alla väntar på honom. Då kom det fram en man som hette Jairus och var föreståndare för synagogan. Han föll ner för Jesu fötter och bad honom komma hem till honom. För han hade en enda dotter i 12-årsåldern och hon var döende. På vägen dit trängde sig folkmassan nära Jesus. Jag har varit i Kapernaum. Det finns en synagoga där fortfarande. Eller ja, den är byggd ovanpå det som man tror var liksom originalsynagogan som Jesus predikade i. Det är riktigt häftigt att vara där. Och den här Jairus var alltså synagogans föreståndare. Det var så inte, om man var föreståndare för synagogan, då var man inte en präst. Eller pastor på det sättet. Utan man var en person som skötte om synagogan så att det var ordning och reda. Såg till så att det funkade. De hade gudstjänster. Man liksom såg till att någon undervisade, predikade, man läste skriften. Man såg till så att allt var i ordning. Så att Moselagen efterlevdes, reglerna sköttes. Och det var ordning och reda i Guds liksom, samlingsrum, så att säga, som synagogan var. Är ni med? Det var Jairus, en högt respekterad människa i det judiska samhället. I samma stad som Jesus bodde. De måste ju ha träffat varandra många gånger förut. Jesus var ju en av de här som brukade predika i den här synagogan. Så Jairus har alltså varit en person som har sagt till Jesus liksom, ja men du får predika här om du vill. Och släppt fram honom. Så de har liksom, han verkar positivt inställd till Jesus ändå, får man ändå säga. Respekterad person, högt uppsatt i samhället. Om han var ekonomiskt rik, det vet jag inte. Men han var ändå en uppsatt person. Liksom. Och så drabbas han av att hans enda dotter har blivit dödssjuk. Och alla vi som har barn vet vad otroligt jobbigt det skulle vara. Liksom. Det spelar ingen roll vilken hög position man har. Om ens barn far illa så söker man sig till Jesus, till Gud. Och vädjar om hjälp. Liksom. Han verkligen vädjar ju här. Liksom. Han föll ner för Jesu fötter. Det är verkligen en ödmjuk position inför Jesus. Ingen av oss är för fin för att ödmjuka oss så här inför Jesus, skulle jag vilja säga. Inte ens en av samhällets högsta positioner var för fin för att falla ner inför Jesus. Det är någonting vi kan ta med oss. Och här tänker jag kanske inte på dig som nödvändigtvis alltid har en hög position. Men man kan ha ett hjärta som inte riktigt ödmjukat sig än inför Jesus. Visst, man kan gå till kyrkan, man kan göra det ena och det andra. Men att verkligen ge sitt liv till Jesus och ödmjuka sig inför, det är du som är min Herre, Jesus. Att ödmjuka sig, falla ner inför Jesus. Och så ber han då, Jesus, kan du komma hem till mig och hjälpa mig med det här? Liksom? Jag har sett dig bota sjuka i Kapernaum synagoga förut. Jag vet vad du kan göra, Jesus. Snälla, följ med mig och hjälp min dotter. Och som vi såg så är det massa folk här som tränger sig på och vill liksom se vad Jesus ska göra. Det är en folksamling, det är högt tryck och det blir kanske lite drama där när Jairus liksom kliver fram och det här. Då ska vi se vad som händer härnäst. Från vers 43. Där fanns en kvinna som hade haft blödningar i 12 år och inte kunnat bli botad av någon. Hon kom bakifrån och rörde vid hörntofsen på hans mantel. Och genast stannade hennes blödning. Jesus frågade, vem var det som rörde vid mig? Alla nekade och Petrus sa, mästare, hela folkmassan trycker och tränger sig in på dig. Men Jesus sa, någon rörde vid mig. Jag kände att kraft gick ut från mig. Så mitt i den här folkmassan och mängden med folk som trycker på och är intresserade av Jesus och det är liksom Jairus och allt det här, så är det en kvinna där som smyger i folkmassan. Och ska röra vid Jesus kläder. Varför smyger hon på det här sättet? Varför vill hon göra det här i det fördolda? När Jairus helt öppet kunde vädja om Jesus bön. Eller helande. Varför smyger hon? Jo, det här, hon fick inte vara bland folk. Hon fick absolut inte röra människor. Därför att enligt Moselagen, Moseboken. Då fanns det en regel att hade du det här liksom sjukdomstillståndet, då var du tvungen att isolera dig från människor tills du blev frisk. Och när du blev frisk så skulle du liksom göra en ritual så att du blev liksom rituellt ren. Du får absolut inte röra vid människor, för att om du rör vid människor, då blir de rituellt orena. Och så måste de göra en ritual för att kunna bli, så att säga, friska. Så du får hålla dig borta från samhället. Du får inte vara bland folk, du får inte vara i synagogan, du får inte vara i gemenskapen. Du får inte vara med tills du blir frisk. Den här kvinnan har då varit sjuk i 12 år. Lika länge som Jairus dotter har varit frisk och levt i 12 år. Märker ni hur de här två helandena har så mycket paralleller och kontraster? Det är ingen slump att båda, att 12 siffran nämns 2 gånger. De här berättelserna hänger ihop. Och vet ni vem som hade i uppgift att stänga henne ute från gemenskapen? Jairus. Det var hans jobb. Han var synagogans föreståndare. Han skulle se till så att Bibeln efterlevdes. Så att man följde Mose lag. Och kommer den här kvinnan till synagogan, då var det hans jobb att säga, tyvärr, du får inte komma in. Du ska hålla dig ute och borta från människor. Det var Jairus som stoppade henne från att komma till Jesus. Jag kan slå vad om, höll jag på att säga. Men alltså att hon har hört, alltså de bodde ju i Kapernaum, antar jag, alla de här. Hon har hört om Jesus, sett Jesus på avstånd och hört att han har botat sjuka i synagogan. i Kapernaum. Hon vet det. Och hon vill dit för att också få bli helad. Och när hon har gått till synagogan och för att möta Jesus, vem står vid dörren och säger tyvärr, du får inte komma in? Jairus. Vilken märklig liksom slump så att säga. Så nu struntar hon i Jairus, nu struntar hon i reglerna. Hon vill verkligen bli helad. Liksom. Det är ett fruktansvärt tillstånd hon är i. Så hon smyger i folkmassan. Hon går faktiskt emot Bibeln. Jo, egentligen. Hon går emot Bibeln och hon smyger bland folk. Och hon ska försöka röra vid Jesus kläder. Hon har någon slags, man skulle kunna säga en vanföreställning. En slags magitro nästan skulle jag vilja bedöma det som. Alltså att hon tror att hon kommer bli helad för att hon rör vid hans kläder. Så funkar det ju inte liksom. Alla de här människorna rör ju vid Jesus kläder. Den här folkmassan som trycker på. De blir ju inte helade bara för det. Det är inte någon magi eller någon ritual för att bli helad. Utan det är ju andra saker. Men hon smyger fram, rör vid Jesus. Och direkt känner Jesus att någonting hände. Jag kände hur någon blev helad. Och han vänder sig om. Vem rörde vid mig? Någon rörde vid mig. Något hände här liksom. Och Petrus börjar skratta åt honom. Liksom, vad snackar de? Det är ju massa människor här. Alla rör vid dig. Vad säger, vad menar du liksom? Har du blivit knäpp, Jesus? Nej, det är någonting hände liksom. Någon rörde vid mig. Och så kan jag sätta något på att han liksom börjar se. Det är hon. Och hon liksom... Ja, vi kan läsa vad som händer. Vers 47. När kvinnan insåg att hon var upptäckt kom hon darrande fram och föll ner för honom. Hon förklarade inför allt folket varför hon hade rört vid honom och hur hon genast hade blivit botad. Jesus sa till henne, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid. Varför gör Jesus på det här sättet? Är inte det jättehemskt och elakt av Jesus? En darrande, rädd kvinna liksom, förmodligen utsatt och marginaliserad och vill inte att någon ska se henne liksom. Och Jesus bara, henne ska vi titta på allihopa. Henne liksom ska vi lyfta fram. Varför gör han så? Jo, jag tror att Jesus har en poäng här. Han vill inte att hon ska få smyga iväg igen. Och inte ta emot den största gåvan av dem alla. Nämligen frälsningen. Den vill han ge till henne. Och så vill han samtidigt förmodligen reda ut några saker med henne. Liksom. Så hon får komma fram. Och dessutom. Jag tror att Jesus vill liksom att alla ska få se. Alla i Kapernaum nu som har stött ut henne. Jairus som har stängt ut henne från synagogan. Deras kyrka liksom. Alla de som har stött ut henne ska nu få se hur han, Jesus, upphöjer henne igen. Upprättar henne. Inför alla. Så att alla ska få se att nu, min dotter, så är du inte längre utstött. Nu är du välkommen in i gemenskapen. Jesus vill liksom hjälpa henne med det här så att alla på en gång får se. Vet ni att det finns ingen annanstans i hela Bibeln som Jesus kallar någon för min dotter. Så oerhört fint uttryck. Och hon är den enda i hela Bibeln som får den äran att bli kallad min dotter av Jesus. Det finns mycket där, va? Djup i det upprättandet. Hur Jesus upprättar kvinnor rent allmänt som inte fått komma till sin rätt eller få finnas med i vissa sammanhang eller så här. Ja, Jairus, du får stå och vänta. Jag ska fixa det här nu. Först. Du är en man, du har alla dina privilegier, du är föreståndare, du är det ena med det andra. Du får vänta nu. Nu är det hennes tur att få bli upprättad. Att få ett helande. Så han upprättar den här kvinnan. Inte bara att han helar henne, utan han upprättar henne. Inför alla. Och han berättar för henne, din tro har frälst dig. Det är tron. Inte att hon rörde vid hans kläder. Det finns ingen magi i att röra vid Jesu kläder. Vi kan liksom inte, om Jesus, vi hade haft Jesus kläder kvar liksom sen 2000 år, att vi skickar runt dem till folk som är sjuka. Det är inte så det funkar. Det är tron som gör att man blir helad. Och så säger han, gå i frid. Och jag tänker det ordet frälst. Det finns en annan tolkning eller översättning av det ordet som man kan översätta till hel. Min dotter, din tro har gjort dig hel. Inte bara att du har blivit frisk, du har också blivit frälst. Du har fått bli en del av gemenskapen. Nu är ditt liv upprättat. Du har blivit hel. Du får vara med i gemenskapen igen. Det är fint. Men Jairus då? Han står där och liksom, kom igen nu Jesus. Kan du skynda dig lite? Min dotter, kommer du ihåg henne? Hon är ju sjuk, dödssjuk. Hallå? Jag fattar att du vill göra din grej Jesus. Men det är lite bråttom. Har ni känt så någon gång? I livet med Jesus. Du vill så mycket med ditt lärjungaskap. Du vill så mycket med ditt kyrkliga engagemang. Eller vad det nu kan vara. Liksom. Du känner det brinner i hjärtat. Du vill så mycket för Jesus. Men det känns som att Jesus bara är upptagen med alla andra hela tiden. När ska det bli min tur? Ibland, jag vet inte hur det här hänger ihop. Jag kan bara konstatera att Jairus fick vänta. Han var en respekterad man. Han var synagogföreståndare. Jesus kunde kräva lite mer av honom. Ibland kanske det är så också. Att, ja, Jairus, idag får du vänta. Din tur kommer, lugn. Det ordnar sig. Men idag får du vänta. Men i alla fall, vi läser hur det går då. Från vers 49. Medan han ännu talade kom någon från synagogföreståndarens hus och sa, din dotter är död. Besvära inte mästaren mer. Jesus hörde det och svarade honom, var inte rädd, bara tro, så blir hon räddad. När han kom fram till huset lät han ingen följa med honom in utan Petrus, Johannes och Jakob och flickans far och mor. Alla grät och sörjde henne, men Jesus sa, gråt inte, hon är inte död, hon sover. Då hånskrattade de åt honom, för de visste att hon var död. Ja, vi kan inte ana hur otroligt jobbigt det här måste ha varit för Jairus att få det här beskedet. Hela hans värld måste ju ha rasat samman. Och samtidigt säger Jesus, lugn liksom, det ordnar sig. Det måste ha varit oerhört kamp där för Jairus. Jag vill tro på Jesus. Men min dotter har precis dött. Liksom, hur ska jag göra liksom? Jag kan leva mig in i hans liksom kaos inombords just nu. Men de i alla fall går hem till han då. Men varför är det så att den här kvinnan med blödarsjukan, hon fick helas inför alla bland folkmassan och blir så. Men i det här fallet så säger Jesus, nej, nu vill jag bara vara en liten grupp. Det här helandet ska jag göra i en liten grupp. Bara föräldrarna, såklart. Men så tar jag mina de liksom ledande lärjungarna. Bara dem, en liten grupp. Varför? Ibland tror jag att det kan vara så att vissa helanden och mirakler ska liksom alla få ta del av och få höra vittnesbörd. För det stärker våran tro. Säkert stärkte det Jairus tro lite. Han har precis sett en kvinna blivit helad. Kanske växte, fanns det något litet hopp i honom. Kanske kan Jesus göra samma sak med min dotter nu. Hans tro växte av att få se det här helandet. Det tror jag säkert. Men vissa helanden, vissa möten med Gud tillhör det fördolda. De kan vi behöva ibland hålla för oss själva. Det var liksom mitt personliga möte med Jesus som jag behåller med honom. Det måste inte alla få höra precis hela tiden. Liksom. Det är min grej med honom. Ibland kan det vara så. Och sen ser vi också i vers 53 här att det fanns ju, verkar ju ha funnits någon slags atmosfär av hån mot Jesus i det här sammanhanget. Så han kanske ville liksom bort med allt det där. Det skapar bara otro och det blir jobbigt för föräldrarna som ju är i sorg. Liksom. Så bort med dem där. Nu vill jag bara vara några stycken här. Ja, ska vi se hur det går för flickan. Vers 54. Men han tog flickans hand och ropade: flicka, stå upp. Hennes livsande återvände och hon reste sig genast. Sen sa han till dem att ge henne något att äta. Hennes föräldrar var helt utom sig av häpnad. Men Jesus befallde dem att inte tala om för någon vad som hade hänt. Ja, här gör Jesus det han gör som bäst. Han för människor tillbaka till livet. Men jag fastnar för en detalj här. Han tog flickans hand och pratade med henne. Varför står det? Ni vet att jag ofta fastnar för detaljer i texten. Nu fastnar jag för det här. Jag ser framför mig hon ligger där på sängen och Jesus ställer sig bredvid. Och så tar han hennes hand. Varför gör han det? För mig är det en sån otroligt fin bild av omsorg. Hur han liksom är med oss i vårt lidande. Han håller henne verkligen i handen. Genom hennes liksom död. För mig är det så fint på något sätt. Han på riktigt visar att jag är inte främmande. Jag är här. Jag är så nära så att jag håller din hand. För mig är det en tröst liksom att även om inte livet skulle ha kommit tillbaka så Jesus var där. Han var med i det här. Så Jesus håller henne i handen. Fysisk beröring och Guds ord. Praktisk hjälp och Guds helande. Och hennes livsande återvände, står det. Och sen en till detalj. Sen sa han till dem att ge henne något att äta. Varför står det där? Varför har det blivit nedskrivet, bevarat i 2000 år för vår skull? Att Jesus sa åt henne, familjen då, fixa något till henne att äta. Liksom. Varför? Det känns som en onödig detalj att ta med i Bibeln, eller? Återigen ser han här Jesus otroligt praktiska omsorg. Både liksom att han värnar om henne, hon måste vara jättehungrig. Hon behöver få någon mat. Men för mig är det också ett tecken på att det här är inte, Jesus ger inte bara själslig frälsning. Han ger oss också fysisk upprättelse. Det är ett tecken på att hennes kropp funkar igen. Jag kommer ihåg när jag genomgick cancerbehandling och strålning. Och så var emot min hals och min smak försvann helt. Och jag kunde ju inte äta under några veckor. Det var fruktansvärt. Det brände liksom varenda gång jag åt något. Jag kunde inte ens äta ett riskorn. Så ont gjorde det. Och smaken var fruktansvärd. Och jag kommer ihåg när livet sakta började återvända. Och smaken kom tillbaka. Och man kunde börja svälja ordentligt igen och äta normalt. Och jag kommer ihåg, det här var ett hallelujah moment för mig. När jag första gången kunde äta pizza igen. Då kände jag liksom, nu börjar livet komma tillbaka. För jag kan äta pizza. Och så finns det någon rolig bild på mig från det ögonblicket. För det förevigades. Liksom. Äntligen kunde jag äta en pizza. Och lite så känner jag, alltså, det blir som ett tecken på. Livet är tillbaka. Ät någonting. Dela glädjen med familjen. Låt oss ha trevligt och gemenskap igen. Men återigen de här kontrasterna mellan kvinnan och flickan. Kvinnan som Jesus nöjde sig inte med att hon skulle bara bli fysiskt helad. Utan han ville också ge henne frälsning. Men den lilla flickan. Här nöjer han sig inte liksom bara med att hon liksom får komma tillbaka till livet. Han vill också rent fysiskt ge henne mat. Det finns många sådana här paralleller. Avslutningsvis. Jesus befallde dem att inte tala om för någon vad som hade hänt. Varför säger han så? Vore inte det en jättebra vittnesbörd på nästa gudstjänst? Jo. Men återigen, Jesus bestämmer vad som ska vittnas inför alla öppet. Och vissa saker kanske behåller för dig själv. Det är inget fel på att du skulle berätta, men vissa saker håller för dig själv. Lukas skrev ändå, eller vem det nu var som ursprungligen skrev ner liksom den här berättelsen. Lukas var inte med, men skrev ner det här så att vi får del av det ändå. Liksom. Vissa saker kanske man ska hålla för sig själv helt enkelt. Ja, men hel och helad vill jag bara avslutningsvis säga då. Att de blev inte bara helade, de blev hela. De fick komma tillbaka i gemenskap, de fick äta, de fick gå till synagogan igen. De fick bla bla bla, liksom, allting. De blev hela som människor. Och de här två, Jairus och den här utstötta kvinnan som inte fick komma till hans synagoga. Jag kan tänka mig att han, nästa gång hon kom till synagogan för att gå på gudstjänst. Vad tror ni han sa liksom? Han sa nog säkert välkommen liksom. Man kanske sa förlåt också. Jag vet inte. Men de måste ju haft en lite speciell relation på ett sätt alltså. Ja, det är bara spekulationer. Jag vet inte. Men vi ska be tillsammans. Kanske känner du igen dig i någon av de här personerna. Du kanske känner igen dig i den här utsatta kvinnan som aldrig har fått komma in riktigt i gemenskapen. Alltid varit lite utanför. På grund av någon sjukdom eller på grund av att du inte kan svenska så bra. Eller för att du är liksom någon anledning. Inte riktigt fått vara med. Du kanske känner igen dig i Jairus. Du kanske är en väl etablerad person. Hög position i församlingen, samhället. Och kanske inte släppt in folk riktigt. Du kanske känner igen dig Jesus. Kan man också göra. Att du känner att jag vill vara en person som för samman de här två. Den utstötta och den här som är lite högtravande. Liksom. Jag vill föra samman folk. Alltså det finns olika saker man känner igen sig. Ta till dig det som du känner igen dig. Nu ska vi be tillsammans att Gud får tala in i våra liv utifrån den här texten. Och att vi får liksom växa i våran tro, vårt lärjungaskap utifrån de här olika sakerna som vi har känt igen oss i. Ta till dig det som Gud pekar på, det som han lyser på i ditt hjärta just nu. Som sticker ut. Det kan vara olika saker för var och en. Vi ber. Jesus, jag vill tacka dig för den här otroligt fina berättelsen. Om två helanden. Nu ber jag att du ska hjälpa oss att ta till oss det som du talar till oss om. Kanske något specifikt för var och en. Där du vill liksom lära oss någonting, utveckla oss, omvända oss kanske. Vad det nu kan vara Jesus, så ber jag att jag ber om din hjälp att få växa i våran tro, att få växa i vårt lärjungaskap idag. Hjälp oss att ödmjuka oss inför dig som Jairus gjorde. Hjälp oss att komma fram till dig som den här kvinnan gjorde. Hjälp oss att röra vid dig i tro och ta emot det som du vill ge. Det finns en lärdom till som jag kom på nu. Som jag måste få dela med er. Jag sa ju att alla som den här kvinnan rörde vid skulle bli rituellt orena. Kommer ni ihåg det? Hon var ju rituellt oren på grund av sin sjukdom. Men alla som hon rörde vid skulle också bli det. Och då är frågan. Blev Jesus rituellt oren? När hon rörde vid honom. Nej, det var ingen som... Nej, det blev han inte. Han skulle ha blivit enligt Mose lag faktiskt. Men vet ni vad som hände när hon rörde vid honom? Daniel.
Hans renhet fördes över till henne.
Precis. Hans renhet fördes över till henne. Inte tvärtom. Och precis så är det med din synd, med din sjukdom, med dina alla grejer du bär på som är fel så att säga. När du kommer till Jesus så är det inte att han får dem. Jo, han tar dem i och för sig. Men han blir inte syndig för att han tar emot din synd. Men däremot blir du ren och frälst och förlåten. Det är det saliga bytet. Han får all din synd och skuld och skam. Och du får hans helighet rent.